Nåd vare med er och frid ifrån Gud, vår far och Herren Jesus Kristus. Vi ber. Kära Jesus, lär oss vad det är att vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Sänd din helige ande för att förklara ditt ord för oss. Amen. Vi har hört predikotexten redan, men jag ska läsa den på nytt. Den är inte så lång. Från Matteus 10, 16-22. Jesus sa: "Se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De ska utlämna era domstolar och piska er i sina synagogor. Ni ska föra sin förståthållare och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när de utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni ska tala eller vad ni ska säga. Det kommer att ges åt er i den stunden. Och då är det inte ni som talar, utan er fars ande som talar genom er. En bror ska utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn ska göra uppror mot sina föräldrar och döda dem. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull, men den som håller ut till slutet ska bli frälst." Ja, Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. För så där 50-60 år sedan, under min studietid, så kom det såna här sorgliga informationer från öster. Det var en tidskrift, Ljus i öster, som berättade om förföljelser av kristna i det dåtida Sovjetunionen. Och också i andra kommunistländer under Warszawapakten. Det var en präst, en luthersk präst som hette Richard Wurmbrand, som blev särskilt omtalad. Han hade skrivit en bok som hette Torterad för Kristi skull. Han hade suttit 14 år i fängelse i Rumänien. Sen när han blev fri så då så hans vänner till att han fick komma undan till USA. Och där kunde han sen vittna om den här tiden. Kommunisterna i Sovjetstaterna och de här öststaterna utnyttjade ett förfärligt system att låta barn verka som angivare av sina föräldrar. För att avslöja i vilka familjer man hade en bibel och läste bibeln och talade om Jesus för sina barn. Eftersom Finland då var under press, det som vi kallar finlandiseringen, så var det inte någon öppen information om de här frågorna i Finland. Det var till och med så att Richard Wurmbrand, som hade önskat besöka och hade blivit inbjuden att besöka Finland, han blev inte mottagen av kyrkans ledare. De vågade inte. Den tiden öppnades mångas ögon för sanningen i den profetia som Jesus ger oss i dagens text. Just ett sånt utlämnande av egna familjemedlemmar som Jesus talar om hände då i kommunistdiktaturen. Hur är det idag? Ja, vi får tacka Gud att vi inte behöver uppleva sådana tragedier i vårt eget land. Men det händer också idag i många länder. Det kanske mest allvarligt i Kina och Nordkorea. Men också i många andra länder, i synnerhet då där de muslimska extremisterna regerar, som i Pakistan. Där kan ungdomar bli avrättade för att de kan omvända sig från islam till kristendom. Och där de frimodigt träder fram med sin bekännelse. Vi ska sen lite återkomma till ännu mera sådana saker. Det var så här redan under apostlatiden. Jesu ord gick snart i uppfyllelse. Idag frågar vi oss hur lärjungarna klarade av att stå ut med sådant. Vad var drivkraften? Skulle vi stå emot sådan förföljelse, sån fasthet som apostlarna och som man gör också i dagens martyrkyrkor? Är vi beredda om sånt skulle bli verklighet också bland oss? Vi ska se vad apostlarna och de andra kristna under urkyrkans förföljelsetider hade för drivkraft. Sen ska vi fråga oss hur vi själva kan tillämpa ordet om att vara listiga som ormar och oskyldiga som duvor när vi möts av lidande för Kristi skull. Till att börja med får vi konstatera att också Jesu närmaste lärjungar var svaga människor. De var inga övermänniskor som stod högt ovanför mänskliga drifter och behov. De tog verkligen till sig förmaningen att akta sig för människorna. För Jesu lärjungar, de elva som var kvar, de låste in sig i ett rum i övre salen. Samma sal där Jesus först instiftade nattvarden. Eller det tror man åtminstone. Och de hölls instängda och de var bara ute ibland med blickar omkring sig för att se om någon kom, någon farlig kom. Ända till pingsten, 50 dagar efter Jesu uppståndelse, så firar man pingst. Och då skedde det ett under. Då kom den helige ande och satte sig som tungor av eld på dem. Och de fick kraft och frimodighet att gå ut med vittnesbördet. Plötsligt gick det som hade låst in sig ut och förkunnade frimodigt. Petrus och Johannes kunde djärvt säga till judarna i Jerusalem att det var det som hade korsfäst Messias. De sa så här: Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus. Ni utlämnade och förnekade honom inför Pilatus när han hade bestämt sig för att fria honom. Ni förnekade den helige och rättfärdige och krävde att få en mördare fri. Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Tänk vilken frimodighet. Livets furste dödade ni. Var inte alls rädda att människorna skulle hoppa på dem med sådana anklagelser? Alla hade i gott minne hur Jesus blev korsfäst. Några av dem hade själva stått där och ropat korsfäst. Då trodde judarnas ledare att de hade lyckats göra sig av med sin fiende, den farlige mannen som sa sig vara Messias. Men istället möttes de av kraftfulla gärningar och kraftfulla lärjungar till honom som gjorde kraftfulla gärningar. De var drivna av en oanad styrka. Där fanns ingen tvekan, ingen rädsla. Livets furste dödade ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Det är vi vittnen till. Den här djärva förkunnelsen mötte motstånd. Petrus och Johannes greps och ställdes nästa dag inför stora rådet. Där upprepar Petrus samma predikan om hur Jesus blev korsfäst och att han uppstod. Men han fortsätter sedan med ett revolutionerande vittnesbörd. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Det är det här det handlar om. Det finns ingen annan väg till Gud. Det finns ingen annan väg till frid och välsignelse. Ingen annan chans att undkomma den eviga pinan. Därför måste det här predikas. Även om följden blev fängelse och rent av död. En av apostlarna, Johannes bror Jakob, blev halshuggen på grund av det här. Men slutade det då med det? Nej. Det fanns inget annat som var värt att leva för än för det här budskapet om Jesus. De visste att lidande och död skulle vänta i det jordiska livet, men det var mindre viktigt än att hamna i helvetet i evighet. Det hade den helige ande lärt dem. Han visade dem den fulla betydelsen av Jesu död och uppståndelse. Nu kunde de inte tiga. Nu fick stora rådet och överste prästerna förbjuda dem hur mycket de ville. Apostlarna fortsatte att predika och undervisa. Och Gud kunde använda till och med terrorister för det här. Då vi läser om vad Paulus sysslade med innan han blev omvänd, så var det ungefär detsamma som det som Sovjetmilisen sysslade med. Eller det som IS för några år sedan var så omtalade för. Han var lika övertygad som det att han gjorde det rätta när han med list sökte upp kristna och verkade för att de skulle avrättas eller tvingas förneka sin frälsare. Men Paulus ställde själv mot udden. Han blev en apostel som med stor frimodighet vittnade inför landshövdingar och kungar, precis som Jesus hade förutsagt. Så mäktig är Gud. Hur är det i vår egen tid? Ja, idag är våra blickar riktade mot den, eller ganska mycket mot den muslimska världen. Det håller på att utvecklas ett hat mellan de gamla kristna länderna och de muslimska länderna. Några enstaka provokatörer har genom korankändningar tänt eld på folkmassor i Mellersta Östern. Och vi har inte sett ännu vart det kan leda. Det finns kristna som försöker tona ner motsättningarna mellan muslimer och kristna. De lyfter fram det som är gemensamt och säger att vi har ändå samma Gud. Men de som har insatt vad islam verkligen står för, de som har låtit döpa sig och bli kristna, vet hur farligt det är. Koranen, islams heliga skrift, säger uttryckligen att den som överger deras heliga tro förtjänar döden. Jag ska ta ett par citat från den här heliga skriften. När ni möter dem som är otrogna, så halshugg dem tills ni anställt ett blodbad bland dem. Och ett till, troende. Bland era hustrur och era barn kan finnas det som är era fiender. Var därför på er vakt emot dem. Låter det inte just som det som Jesus förutsade? Talibanerna i Afghanistan går från dörr till dörr för att söka upp kristna och döda dem, precis som Saulus gjorde före sin omvändelse. I Pakistan dödades den 12-årige kristne pojken Iftikhar av 4 muslimer utan att de ställs till svars av myndigheterna. I Nigeria har mer än 52 000 kristna dödats för sin tro av islamister sedan 2009. Över 18 000 kyrkor och 2200 skolor har bränts ner. 5 miljoner kristna har tvingats från sina hem och bor i flyktingläger. I Indien har hundratals kyrkor förstörts och tiotusentals kristna har fördrivits från sina hem. Jesu ord besannas särskilt i de här länderna. Ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Men hatet mot Jesu ord syns också i Finland. Den 22 augusti kommer anklagelserna om hets mot folkgrupp åter upp i hovrätten i Helsingfors mot Päivi Räsänen, riksdagsledamot, och biskop Johanna Pohjola. Det gäller deras vittnesbörd om vad Bibeln säger om homosexualitet. I fjol friades de i tingsrätten. Men fienderna till Guds ord ger sig inte. Det finns en skriande kontrast mellan Päivi Räsänens frimodiga bekännelse till Bibeln och folkkyrkans biskopar som inte vågar stå för vad Bibeln säger. Eftersom de då skulle riskera att råka ut för de förföljder som Jesus talar om. Och som Räsänen och Pohjola redan råkat ut för. De kan inte tänka sig att bli utsatta för hat från alla. Och bli utestängda från synagogorna i överförd mening. Men vi kan ställa frågan till oss var och en. Är vi beredda att försvara Guds ord och vittna om vår frälsare precis till vilket pris som helst? Ser vi våra medmänniskors eviga ve eller väl så dyrbart att vi kan offra vårt eget liv och vårt namn för att någon ska bli frälst från vredesdomen? Hur ska vi då göra? Jesus säger: se, jag sänder er som får in bland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Det är inte lätt att som får hotas av vargen. Vi har i tidningspressen ganska ofta sett hur vargarna går omkring i fårajordar och river och söndrar och dödar. Deras avsikt är att röva och döda. Men det finns också andra än uppenbara vargar som kommer med en öppen fientlighet. I Apostlagärningarna 20 läser vi hur aposteln Paulus varnar för att det ska komma vargar mitt ibland oss, från er egen krets. Sådana vargar är farligast, för de väcker lätt vårt förtroende. Och när de har väckt vårt förtroende med fina ord och vackert tal, som Paulus skriver i Romarbrevet 16, så är faran där för att vi vacklar och dukar under för deras anfall. Sådana angrepp ska hanteras och bemötas på två sätt enligt vad Jesus säger. Det första är med ormens list. Då menas inte att man gör som ormen i paradiset, som med sin list undergrävde Guds ord, utan genom att använda vårt förnuft och de gåvor Gud har gett oss för att avslöja attackerna på vår tro. Det finns särskilt två utsatta områden i vår tid som vi måste bevaka på Guds ords grund. Det är den kristna skapelseordningen i hem och familj, och det är evolutionslära. Båda går tillbaka på tilltron till Guds ords auktoritet. Nu hinner vi inte idag börja gå in på enskildheter kring hur vi ska försvara Guds ord i de här frågorna. I båda de här fallen har djävulen sina medarbetare inom de kristnas egna led. I många fall är det säkert så att goda kristna är omedvetna om faran med att låta sig ledas från ordet. Men hur det än är måste vi kämpa med öppna vapen och utan att förtröttas. Att motsäga de här farliga angreppen brukar kallas apologetik, trons försvar. Vi behöver lära oss hur fienden tänker. Vi måste avslöja fiendens strategier. Vi ska inte vara rädda att gå in i striden mot dessa vargar. Det andra sättet är att vara oskyldiga som duvor. När apostlarna hotades och förbjöds att undervisa om Jesus fortsatte de att göra det. Det verkar helt befängt att så snart de hade släppts ur fängelset med förbud att undervisa Jesu namn, så gick de tillbaka till templet och predikade. De handlade precis tvärt emot det som förnuftet sa till dem. Förnuftet borde ju ha rått dem till att gömma sig, för nu är det farligt. Men det var en princip som gick högre över deras planer och förnuftets strategier. Man måste lyda Gud mer än människor. Gud hade sagt att de ska predika. I det här litade de på Guds beskydd. De var oskyldiga som duvor. De räknade inte med att han i allt skulle bevara dem från det onda. Det hade de hört av Jesus. Ni kommer att råka ut för svårigheter. Och han sa, det ska gå lärjungen som det gick deras mästare. Men de visste att martyrdör inte var någon verklig död. Deras lidande var inget verkligt lidande. Det verkliga lidandet är att vara utan Gud och utan hopp för evigheten. Har vi Gud med oss betyder det andra föga. I Evangeliska folkhögskolan sjöng vi för väldigt mycket två lystringssånger. Den ena av dem som börjar med, det betyder föga här i världen, om man mycket eller litet har. Där finns en vers som en del studsade inför. Tyckte att den lät nog för extrem. Den lyder så här. Det betyder föga om på jorden man är ärad eller aktad där. Om man världens avskrap här i borden, blott man Herrens namn i kölden bär. Vad var Paulus och Silas annat än världens avskrap när de torterades och sattes i stocken i fängelset i Filippi? Ändå sjöng de lovsånger. Strax skulle Guds ord predikas till glädje och välsignelse för dem och deras familj. Och fångvaktaren blev döpt med hela sitt husfolk och jublade av glädje över att ha kommit i tro på Jesus. Kära kristna vän, låt inte tidens oro och våldsamheter göra dig så betryckt att du tappar modet. Just i en tid som vår vill Gud föra människor från hopplöshet till hopp, från otro till tro, från död till liv. Och han vill använda dig som redskap. När människor runt omkring uttrycker oro och misströstan får vi som kristna se framåt i tider när vi ska få möta Herren. Och med det perspektivet får vi vara helt trygga. Då får vi berätta att också de andra har precis samma trygghet inom räckhåll. För Jesus är allas frälsare. Tänk inte att du är för svag. Tänk inte att du inte har fått utrustning. Du är stark, för du har den allsmäktiges hela utrustning till förfogande. Du har löftet om att han ska ge dig orden du ska tala. Du har löftet att den som håller ut i änden ska bli frälst. Det är inte din kraft det kommer an på, utan det kommer an på honom som är mäktig i det svaga. Du har nämligen ett budskap att berätta som är starkare än döden. Budskapet om att livets furste som vi har dödat med våra synder, att han har uppstått, lever och regerar mitt i denna onda värld. Han har köpt oss med sitt blod för att vi ska vara hans egna. Låt oss då hålla oss fast in till honom. Låt oss med glädje och frimodighet vara goda förvaltare av hans nåd. Hans är äran och makten från evighet till evighet. Amen. Helige Ande, ge oss kraft att bära ut vittnesbördet om Jesus. Utan att vara rädda för vad som kan bli följden. I Jesu namn. Amen.